Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Hej, mitt namn är Soja Zachariasdotter och ni lyssnar på Modiga människor, avsnitt 203. Ni vet ju att kanalen är helt fristående och beroende av era donationer. Så alla sådana är varmt välkomna. Och information om det finns längst ner i bild. Så, och nu till dagens gäst, Ote Kryger.
Hej.
Hej och varmt, varmt välkommen.
Tack snälla.
Du har ju 25 års erfarenhet som patolog. Men framför allt de senaste 18 åren som expert på bröstcancer sett väldigt många fler bröstcancer. Och de senaste åren fanns det förändringar som du upptäckte gällande bröstcancer. Vad är det som har förändrat sig?
Det stämmer att jag har jobbat inom klinisk patologi, men jag har också jobbat i forskningen i Lund och jobbade med bröstcancer och tittade bland annat på 1500 bröstcancerfall och har eftergranskat dem enligt gällande riktlinjer. Och med den kännedom om forskningen och även i min kliniska erfarenhet vet jag alltså ungefär vad jag kan förvänta mig gällande patientåldern, tumörstorlek och malignitetsgrad, alltså hur snabbt en tumör växer, alltså hur elakartad den är. Och i höst 2021 hade jag en känsla av att jag fick material från yngre patienter. Att patienterna var 30-50 år. Jag tyckte jag hade fler sådana. Och att tumörerna var större. Jag hade en tumör som var 16 cm stor. Alltså du föreställer 16 cm i ditt bröst. Det är ju vansinnigt. Det har jag aldrig sett innan. Och med det hade jag ju en hel del aggressiva tumörer också. Alltså aggressivt och snabbt växande tumörer. Sen tyckte jag att jag såg fler multifokala cancer. Det betyder att man har flera tumörer i ett och samma bröst. Och jag hade märkliga fall med enstaka patienter som hade till exempel 3 olika primärtumörer i olika organ. Det vill säga, jag hade en patient som hade en cancer i bröstet, en cancer i lungan och en cancer i bukspottkörteln. Och alla 3 har uppkommit samtidigt i dessa organ. Så det var ingen spridning från bröstcancern. Så jag har eftergranskat alla biopsier vi har fått, alltså vävnadsprover. Och det var verkligen primära tumörer. Det har jag inte heller sett i min 25-åriga karriär.
Så någonting helt nytt?
Något helt nytt, precis.
Visste du om de patienterna som du undersökte var vaccinerade mot covid-19 eller inte?
Som patolog har jag hade ingen tillgång till programmet mitt vaccin där man kan se om patienterna är vaccinerade eller inte. Och jag kämpade ganska länge, men till slut fick jag då tillgång till det här programmet och då kunde jag se om patienterna var vaccinerade eller ej. Och efter det kunde jag då anmäla till Läkemedelsverket också. Jag kan ju inte anmäla något fall om jag inte vet att patienten var vaccinerad. Så det är ju misstänkta fall som man skulle anmäla. Och jag har anmält väldigt många fall. Det som tillkommer är ju också att det fanns delvis bristfälliga uppgifter på mina remisser. Och då är det gällande obduktion. Det var ju så att jag hade infört en extra ruta, en obligatorisk ruta där man skulle kryssa som kliniker om den avlidne var vaccinerad eller ej. Och då fanns det inte bara ett fall där jag såg att man hade kryssat nej. Och sen har jag tittat i mitt vaccin och den avlidne var visst vaccinerad mot covid-19, om man nu vill kalla det för vaccin. Och det stämde ju inte heller, så det var väldigt viktigt att få uppgifterna i mitt vaccin.
Finns det statistik kring allt det här du beskriver?
Ja, i början var det jättesvårt. Och då trodde man att det här kan ju inte stämma. Vi ser ju inga siffror och vi kan inte bevisa det. Det finns ingen signifikans någonstans. Men nu finns det faktiskt statistik. Och Sven Roman, som har startat läkaruppropet med några andra. Och Niklas Lundström, som är docent i matematik vid Umeå universitet, har tagit fram statistik. Och de visar i en exponentiell trendlinje hur uppkomst av bröstcancer för kvinnor i 45-69 års åldern ser ut. Och då såg man från 2008 till 2022 en avtagande trend. Men den här trenden har brutits de senaste 3 åren. Så det vill säga 2021 var det fler fall som förväntat. Och detta var då 6% fler fall. Och 2022 var det drygt 10% fler fall som förväntat. Så här finns siffror. Men det finns nu även mer data kring så kallad turbocancer, som jag kallade det för i höst 2021. Då finns det en studie från Storbritannien från oktober 2023. Och här har man tittat på dödsorsaker på grund av maligna sjukdomar. Och i åldersgruppen 15-44, så väldigt unga människor pratar vi om. Och man har tittat på åren 2010-2022. Och för år 2022 ser man att bröstcancer har ökat för kvinnor med 28%. Och det är ju ganska mycket mer än det vi ser i Sverige. Men de har även tittat på andra cancerformer, till exempel tjocktarmscancer. Då har det ökat för kvinnor med 41% och för män med 55%. Tittar man på bukspottkörteln, då har det ökat för kvinnor med 80% och för män med 60%. Och man måste ju tänka på, vi har ju här patienter som är 15-44 år gamla. Så det är väldigt unga människor vi pratar om. Sen har de även tittat på malignt melanom, alltså den här svarta hudcancern. Och då är det en ökning för kvinnor med 35% och för män med 120%.
120%,
det är helt galet. Och sen har de även tittat på hjärntumörer, och då är det en ökning för kvinnor med 12% och för män med 35%. De här siffrorna är ju helt alarmerande.
Men de är ju horribla.
Ja, det är de.
Och hur kan man inte gå man ur husen när man hör de här siffrorna? Det här är ju... Precis som du säger, de är helt alarmerande. Det borde ju vara på varenda löpsedel.
Ja, och det här borde ju räcka för att säga stopp med allt det där.
Ja.
Mm.
Alltså så här, jag... Mm. Ja, men jag visste ju att det var illa. Men de här siffrorna, som du har tagit fram här nu, de hade jag inte hört. Nej. Jag visste att det var jätteilla.
Mm.
Men som läkare så svär man ju en ed.
Ja, just det.
Mm.
Mm. Precis. Det gör man ju. Och då är det no harm.
No harm.
Ja. Och det stämmer ju inte alls när man tittar på detta.
Nej.
Nej.
Jo, Ote, du var ju väldigt aktiv i Tyskland inom patologikonferensen och försökte hitta kollegor från olika discipliner som onkologi, mammografi, kirurgi och patologi att bevisa eller som motsäger din hypotes att de här sprutorna då blev 19 orsakar turbocancer, som du har kallat det. Du började kalla det för turbocancer redan hösten 2021. Men vad hände efter ditt upprop?
Ja, det var en läkare som hört av sig, alltså en patolog från Österrike som jag fortfarande har kontakt med. Men annars var det ingen annan som har hört av sig. Och det betyder också att ingen vill veta. Man vill inte ha vetenskap in här. Och det jag ville var ju att testa min hypotes. Stämmer den eller stämmer den inte, så som man gör i vetenskapen? Men det fanns inget intresse alls, och det är ju fruktansvärt, tycker jag. Men jag har jobbat ihop med en del andra vetenskapsmän som var intresserade eller är intresserade av sanningen. Och då var det bland annat professor Arne Burkhardt i Tyskland. Och han och hans kollega professor Lang har tittat på nästan 90 obduktionsfall som var då i nära samband med sprutan. Och har även tittat på drygt 80 vävnadsprover från levande personer. Och efter Arne Burkhardts död har jag då hjälpt professor Lang att sammanfatta alla dessa fynd. Och vi vill ge ut en atlas främst till patologer så att de känner igen de här förändringarna. Eftersom det finns delvis helt nya förändringar som ingen har sett innan. Och om man inte vet vad man ska titta efter, då kan det vara så att man inte ser de här förändringarna. Och boken ska troligen ges ut i maj i år. I början blir det på tyska, men den ska även översättas på engelska. Och här är ju även fallbeskrivningar med där man ser eländet efter dessa sprutorna.
Hur ser du på utvecklingen inom sjukvården?
Ja, den är förskräcklig. Det är ingen som ifrågasätter. Man bara följer riktlinjer och rekommendationer. Och det, jag kan inte förstå det. Alltså jag, ett exempel, jag hade en obduktion. Och då var det så att jag hade en avliden som fick under pågående, alltså innan under pågående cellgiftsbehandling och immunsuppressiv terapi, alltså så att man dämpar immunförsvaret på grund av en malign sjukdom, fick han 2 doser av den här sprutan och dog. Och jag frågade en kollega, väldigt erfaren överläkare i Kalmar, hur man kan behandla immunsystemet så att man dämpar immunsystemet och samtidigt vaccinerar man det man behöver immunsystemet. Det är ju helt emot alla regler vi har lärt oss på universitetet. Och då fick jag sånt svar, ja, vi ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är ju helt galet. Och det är vi som i professionen som kan göra åt någonting sådana ovetenskapliga beslut. Men det känns så att folk inte tänker. Man vill inte veta. Utan man bara tar det för givet och följer.
Men kan du se en förändring inom sjukvården? Att man har gått från att tänka något sådär självständigt till att kan man säga att det som har hänt de sista åren, den har ju liksom verkligen fått grepp om sjukvården. För du får ju inte ställa frågor idag.
Nej, du får inte ställa frågor. Och mitt agerande blev ju kallat för sabotage av vaccinationskampanjen. Och detta var i september 2022. Och det var Johan Ahlgren som är onkolog och docent. Och han är verksamhetschef av cancercentrum i Mellansverige. Och det får han bara säga. Han har ju inte frågat eller tittat på det vad jag sa. Utan han bara påstår det här är sabotage. Det är ju inte klokt. Det är ju verkligen inte klokt.
Nej, men jag bara tänker, du som har varit med så länge. Så tänker jag så här, det är ju en stor förändring i det samhälle vi lever i idag, där vi har liksom faktiskt haft möjlighet till debatt.
Mm.
Till att vart man än kommer så märker man att det är slutna rum. Du får inte ställa frågor kring det här.
Nej, och det finns ju ingen debatt heller.
Nej.
Men nu är det ju så, i Tyskland har man ju kommit lite längre. Då är det ju så att dessa papperna från Robert Koch-institutet, det är ju ungefär som Folkhälsomyndigheten i Sverige, har kommit fram från Corona-kommission, så vidare som det heter. Och där visade det sig att internt visste man mycket väl att corona inte var så farlig. Men utåt agerade man och sa det är jättefarligt. Vi måste ha lockdown, vi måste ha vaccineringar och så vidare och så vidare. Så man ser ju, det är ju ingen vetenskap alls, utan det är politiska beslut som styr det här. Och den utvecklingen är väldigt oroväckande.
Mm. Hur känner du för den här utvecklingen som vi ser inom sjukvården?
Ja, jag är väldigt besviken. Jag har jobbat inom sjukvården i 25 år och känner det är inte det systemet jag vill jobba i längre. Och jag har sagt upp mig eftersom jag kände att jag vill inte vara del i detta system. Jag har de senaste åren vidareutbildat mig. Jag har gått väldigt många kurser och föreläsningar och utbildningar. Och har startat en privatläkarmottagning. Och jobbar med aktiva människor. Den heter Active Health. Och jag jobbar med energimedicin. Jag jobbar med naturmedicin. Jag jobbar med Ayurveda. ge råd om kost och livsstil. Och jobba även med levande blod. Då det är en analys där man bara tar ett litet stick i fingret och sen tittar jag i mikroskop. Och där kan man se väldigt mycket hur personen eller kroppen mår. Och då kan man få svar direkt hos mig. Och jag jobbar även med telemedicin. Så det betyder att man behöver inte komma till mig till Småland. Utan man kan ju sitta någon annanstans. Och även utanför Sveriges gränser. Och kan ha en konsultation. Förstås inte när man vill ha levande blodanalys. Då behöver man komma till mig. Men detta är väldigt roligt. Och ja, jag kan följa mitt hjärta nu.
Så vi vill ju bara säga att det finns ju någonting positivt med det här.
Definitivt, det gör det.
Men hur skulle du önska att framtiden ser ut?
Ja, det finns nog två stora saker som jag skulle önska mig gällande information. Och då är det att man för det första tittar på om den informationen man får verkligen stämmer. Om man nu till exempel tittar på skolan. Våra barn läser i skolan att homeopati är en pseudovetenskap. Och det stämmer inte. Det finns 235 placebo-kontrollerade studier i litteraturen som visar att homeopati har lika stark positiv effekt som vanliga läkemedel. Och dessutom har man inga biverkningar. Så det är helt fel och detta läser våra barn i skolan. Och då säger man när man är vuxen, ja men det har jag lärt mig i skolan, så det är ju homeopati, kan du glömma. Det är ju helt galet. Så att man för det första ifrågasätter den informationen och det andra gällande information att man kanske letar själv efter information. Eftersom jag har uppmärksammat att det knappast finns någon människa som vet någonting om till exempel att Världshälsoorganisationen vill ändra sin författning ganska övergripande och att medlemsstaterna ska skriva på detta i maj i år. Och om de skriver på, då betyder det att WHO får bestämma om vi har en pandemi. Även om det kanske inte finns någon pandemi. Och WHO får även bestämma att alla blir vaccinerade. Och då är det plikt för alla. Det får de bestämma. Och då måste alla staterna som har skrivit på trycka igenom det där. Och det är ju helt sjukt. Det är helt igenom alla rättigheter som vi har som människor. Så det är helt galet.
Världshälsoorganisationen.
WHO, ja.
Precis.
WHO, vad sa jag?
Ja, du sa det. Ja. Nej, jag bara
ja, just
det. Är som,
ja.
Alltså, precis. WHO, våran världshälsoorganisation, precis. Som är helt odemokratisk.
Mm, den fina.
Och som inte är en hälsoorganisation.
Nej.
Om medlemsstaterna skriver under det här och de driver igenom det här.
Mm. Helt
det är ju precis tvärt emot.
Precis, så är det ju.
Det blir ju en totalitär organisation.
Ja. Så det är de två sakerna gällande information. Och sen har jag två saker till som jag skulle önska mig för framtiden. Och det är att vi är mer ensamma med naturen. Vi sitter i betongbyggnader allihopa och är ju inte jordade. Vi har ju ingen kontakt med jorden överhuvudtaget. Men om vi är det, då kan vi lyssna på våra hjärta och följa vår intuition. Så det är det ena och sen det andra att vi har mer kärlek i världen. Så att vi kan få fred och harmoni. Det skulle jag önska mig.
Tack Otto för att du kom hit idag. Verkligen.
Tusen tack att jag fick komma hit.